Jaha Maria, då skulle vi prata om Västerås, ville du? Vad hände i Västerås?
Anledningen varför jag ville prata med Västerås, eller om Västerås, det var för att du sa att jag inte fick prata om Västerås förrän i slutet av det avsnittet.
Nej, det var mer som ett förslag, men naturligtvis så avslogs ju det på en gång. Utan nu börjar vi med Västerås.
Okej, vi kan prata om Västerås. Och ja. Varför vill vi prata om Västerås? Jo, därför att vi ska ha stortjänst där.
Exakt.
29 augusti.
Ja.
Är det 18.30?
Jag tror att det är 18.30.
Kan du adressen?
Nej, kan du?
Nej.
Nej. Men vi återkommer med detta och vi kommer ju annonsera det här mycket och länge och väl i vår Facebookgrupp och på Instagram. Så håll utkik där så kommer det dyka upp.
Plötsligt är det ganska glasklart varför vi inte får jobba mer med marknadsföring.
Hur menar du då?
Nej, men om vi gör reklam för ett event vi har och vi vet inte ens adressen.
Nej, men man kan ju inte begära allt. Någonting får man väl ta reda på själv om man vill gå för ett evenemang. jag tycker det kan man väl inte lägga på oss. Vi är ju där i alla fall.
Utan det är publiken själva som får fanlista.
Nej, men jag säger ju till er alla att det kommer ut information. Gå in på Facebook och Instagram så kommer det komma där.
Det är lite som På spåret.
Ja, vart är vi på väg? Man vet inte, men Nej. Det är Västerås. Vi har ju gett bort väldigt mycket information redan, tycker jag.
Vi kunde berätta någonting om Gurkornas stad.
Ja.
Vad tänker du annars på? ABB tänker jag också.
När jag tänker på Västerås.
Aha, vad tänker du då?
Då tänker jag på, tänker på Arboga av någon konstig anledning. Vilket är en helt annan stad.
Arboga-kvinnan, eller?
Nej, jag tänkte på vad?
Arboga-kvinnan.
Nej, jag tänkte på att Jehovas vittnen hade ju sin stora, sin stora Sverige där i Arboga. De har ju tryckeri och grejer där. Ja, nu tycker jag det spårar.
Det hade varit jättedålig ledtråd att säga staden där jag köpte min hund Molly.
Aha. Det är det hade varit ganska dåligt.
Det är nog inget man kan googla på.
Nej.
Men då vet alla att jag köpte en hund i alla fall i Västerås. Ja. Så att, ja, nej, men då får vi publiken bara hitta själva.
Mm.
Ja, jag kan inte komma på något annat sätt att göra det här på. Om inte vi vet så...
Men vi återkommer med mer information. Jag tycker vi kan lämna det där. Ja. Ska vi gå vidare?
Okej, sen har jag några andra grejer. Men det här kan vi ta sen, för jag märkte
det
blir
slutet.
Väldigt segt när vi hör. Det här är första gången vi har så här, när vi har punkter som vi tycker att det här borde vi ta upp. Då blir det stelt på en gång.
Ja.
Okej, men ta över spakarna, byt samtalsämne, gör någonting.
Så att jag tycker att vi går över till gästen ganska så direkt idag. Hej och välkommen.
Ja, men tack. Hej.
Hej. Och våra gäster brukar ju få den härliga möjligheten att presentera sig själva.
Ja.
Så jag tänker att det får du också.
Ja, herregud. Ja, jag är som en hel orkester kan man väl säga.
Har orkestern något namn kan vi börja med?
Ja, eller hur? Nej, men om vi ska prata om vad jag gör så håller jag mycket på med ljud. Healing genom ljud. Så att det är en del. Så jag utbildar i det. Jag utför det själv. Men... Sen har jag en massa annat på min lyra. Så jag är yogaterapeut och tantraterapeut och ljudterapeut och jobbar med sorgbearbetning och healing i olika former. Och det shamanistiska kom också in i min värld. Så för mig har det varit ett... där jag är nu har jag ju inte alltid varit... Jag liksom hör ju er med mediumskap och jag blir också nyfiken på vad ni, liksom om ni har haft med det här sedan ni var små. Men för mig så blev det ett stort skifte. Så jag gjorde ju helt andra saker innan. Så jag ser mitt liv som 1.0 och 2.0. Och just nu funderar jag på, finns det ett 3.0 och vad är... Är då det.
Gud vad spännande.
Eller hur?
Nu räcker
Marie upp handen.
Ja. Och undrar så här, jag tror lyssnarna undrar vad du heter.
Ingela Palmqvist.
Då fick vi in det också.
Ja.
Kallas du för något annat än Ingela?
Nej,
vi kallar henne för Ingela. Ja, hon heter mig. Så.
Ja. Ingen månstråle eller stjärnstoft.
Jag är inte så healinghjärta som jag.
Vi skippar det.
Men då går vi tillbaka till det här när det var 1.0. Ah. Alltså innan allt det här.
Ah.
Vad gjorde du då?
Då var jag... jag drev företag. Så jag var ledare och entreprenör och hade anställda inom projektstyrning och verksamhetsstyrning och bodde i Småland på den tiden och hade kärnkraftverket som finns där som en stor kund, men också andra kärnkraftverk i landet och energisektorn och stora byggprojekt och kommuner. Och, ja, jag var inne i och jobbade mycket med tekniktunga, stora projekt i en mansvärld med kostym och klackskor. Så där höll jag på. Så jag levde mycket som, jag vill alltid på ett plan följt hjärtat och haft bra fingertoppskänsla. Men väldigt mycket i, så levde jag ju som en huvudfoting. Alltså, ni vet hur barn ritar streckgubbar med ett stort huvud och så dinglande tentakler. Jag hade inte så mycket kontakt med vad som liksom händer i kroppen och hjärtat och magen. Utan jag styrdes väldigt mycket av tankar, vad vi tänker. Så där var jag. Och men, trivdes med det då.
Ja.
Men livet vill ju annat ibland. Så kan det gå.
Men vad var det som hände då? Eller hur menar du när du säger att livet ville annat?
Jag hade någonstans en tanke att jag någon gång skulle göra någonting annat. Så då tänkte jag att men okej, om jag expanderar företaget, skaffar en extern styrelse och liksom förbereder för att vi skulle kunna växa och vara på olika noder, olika platser i landet och kunna vara nära kunderna och så. Och då skulle jag kunna anställa en vd och sen skulle jag kunna liksom kliva tillbaka och göra någonting annat som jag inte visste vad det skulle vara. Men det var liksom i mitt huvud den planen jag hade. Men så som jag upplever det är ju att livet ger en det man önskar men kanske inte på det sättet som man tänker alla gånger. Så visst fasiken fick jag det. Jag tänkte jag fick göra någonting annat men det blev inte med expansion och den vägen jag liksom så flott hade tänkt ut. Utan det blev kollegor fick cancer, det var utbrändhet, kunder blev sjuka, branschen förändrades. Alltså det var stora förändringar som skakade om och som förändrade jättemycket helt enkelt. Så till slut fick jag sätta mig ner och fundera. Vad gör jag nu? Jag tyar inte mer. Det här blir liksom, det blev inte bra. Så då la jag av efter 15 år i den världen och med mitt företag. Och då blev det väldigt tomt. Och då började andra saker gro som jag ju inte visste kunde finnas där. Men när det blir tomt så då blir det ju plats för annat.
Mm. Ja, det är ju verkligen sånt.
Mm. Mm.
Ja, men för jag tänker att det måste vara liksom ganska tufft och fatta ett sånt beslut och bara lägga ner när man har varit så inne i någonting och liksom
Men det var det.
Kanske också lite befriande på sitt vis.
Jag menar, där jag bodde i Småland och hade verkat och jobbat länge och hade liksom en fin kontakt och hade fått äta lunch med landshövdingen och fick hederspriser. Alltså att där var jag ju i en roll eller i det jag var där och då, så var jag ju väl ansedd. Så absolut, vem är jag då när allt det där försvinner? Vem är jag som person och människa? Vem är Ingela när jag inte är den företagar Ingela och känd för det, utan allting sånt läggs ner och försvinner? Så absolut, det var jättetufft.
Men började någon resa i personlig utveckling då? Eller hur kom du i kontakt med det här med andligheten och så?
Det hade börjat innan. Några år innan så hade jag en... Vad 17 börjar vi? Jo, så här kan vi säga. Mina barn har varit mina stora läromästare, så sjukdomar, händelser där har gjort att jag har puttats in i alternativa världar som jag inte trodde på eller visste fanns på den tiden. Men sen också andra stressade eller påfrestande perioder i livet har också öppnat upp. Så en stor händelse var när jag gick i skogen. Jag behövde andas och komma bort. Och sen var jag på väg hem, tillbaka igen. Och då kunde jag plötsligt känna träden. Jag kunde känna energin från träden. Så det för mig var ju en enorm upplevelse. Jag visste inte då att man kunde känna energi från träden. Så jag stannade upp och jag märkte skillnad på de stora träden och de små träden. Och jag bara gick där och liksom kände. Och sen kunde jag höra att träden pratade. Och då tänkte jag, nu är det slut, Ingela. Nu är det Beckomberga. Nu vet jag inte längre vad det är som händer. Så det var ju liksom ett öppnande. Och då hörde jag träden prata om shamanism, att jag skulle lära mig shamanism. Och jag visste inte vad det var, så jag gick hem och googlade och såg bilder på gubbar med fransar för ögonen, horn på huvudet och som stod krumma, och jag började gråta för att jag liksom tänkte, är det här jag?
Och finns det på H&M?
Precis! Vad shoppar man? Den här jämte kostym, vad är det för avdelning? Sådana saker började hända liksom, som gjorde att jag var tvungen att lyssna. Och tvungen att, alltså jag kände, jag måste ju då, om det är så här starkt så måste jag ju undersöka det vidare. Så då fick jag göra det.
Ja, häftigt.
Mm. Men ni pratar ju med döda och det är också ganska häftigt.
Ja, det
eller?
Är det.
Gör
det är
inte det?
Häftigt. Jo, det är lite Beckomberga där också.
Mm. Jag vill också passa på att säga det, att om lyssnarna tror att vi har problem med råttor här, så är det inte så, utan det är Maria som sitter och trycker i sig godis här. Väldigt otäckt att se live. Och det låter och det knakar här. Så att, men det går bra, för att vi är ju på en tandläkarmottagning också här. Så att det finns hjälp, så att ni behöver inte vara oroliga för hennes skull.
Tänkte fördel med podd är att ingen ser vad jag gör.
Nej, men vi hör.
Då har vi den här skvallerbytan. Mm. Och då är det ett ypperligt tillfälle att kasta in en av de här punkterna som jag ska berätta om. Mm. När jag tog att färdigt. Det här med varför vi har umgått så mycket.
Ja.
När vi pratar med döingar.
Ja, just det.
Mm. Vi fick ju en fantastisk möjlighet att åka till
Ockelbo.
Strax utanför Ockelbo. Ja. Det hette något.
Ja, det hette Jädraås, tror jag.
Ja, Jädraös i Jädraås. Ja, vi var där nu i helgen.
Vad kul!
Ja, vi åkte dit lördag eftermiddag. Och så fick vi åka till hennes... Det är släkten som äger det här stället. Och där det har hänt massa saker. Men det är så färskt. Så vi vill varken berätta vad vi har sett. Eller vi har inte ens pratat med henne om det här. Det är därför vi inte berättar så mycket om vad vi fick uppleva.
Alltså hon vet om att vi har varit där. Det vill jag säga, så det är ingen som behöver ringa någon polis eller så. Utan det var ju känt.
Ja, exakt. Hon har varit där och låst upp. Och så att, ja, vi fick tillåtelse att vara där. Och så var vi där jättesent och det var ju kolsvart. Och det var, alltså det var verkligen mörkt.
Mm. Så där mörkt, ja, på slutet så att, var det väldigt mörkt.
Så att om man blundar, så mörkt var det.
Wow.
Så att vi har ju assistent Angela som hjälper oss med lite grejer. Hon fick följa med mig på toaletten. Jag var så jävla rädd. Pelle är inte rädd och jag är rädd. Så men vi kompletterar
varandra. Men är det ett spökställe det här?
Mm, det var det som var grejerna. Jag hade upplevt mycket fenomen och sådär. Så.
Ja, och vi är ju inga sådana här spökjägare, du vet. Det finns säkert många på YouTube. Och det är inte riktigt det som är våran grej, utan det är mer det här för lite eget bruk. Att Pelle är ju skitduktig på att känna in energier. Och jag är skitduktig på att känna rädsla. Så jag fick av assistenter att gå på toaletter. Jag vet inte om hon visste att det här ingår i jobbet.
Men varför får ni inte berätta? Ni måste ju kunna berätta lite.
Men det var ju, det var jättegammal. Det var från 1600-talet det här huset. Mm. Men vi gjorde lite olika. Så att jag satt med mina verktyg och jobbade medan Pelle gick in och kände. Och sen jämförde vi internt då vad han hade fått för information. Men vi har inte lyckats få det, liksom, prata med henne ännu om det. Vi ska göra ett avsnitt om det. Så att det ska bli kul att se någonting matchar. För vi fick ju fram namn och lite vad de hade haft för roll i huset och vad som har hänt där och så vidare. Det var några grejer som, någon grej som hände som jag tänkte så att det här var lite lustigt. Men vi har pratat också om att åka tillbaka dit och övernatta. När det är lite varmare. Det var ganska kallt där. Mm. Ja, så att vi ska göra ett avsnitt. Men just apropå det här med att vi pratar med döingar. Mm. Du pratar med träden och vi pratar med döingar. Så är det ju jätteroligt att du har den här förmågan, Pelle. Mm. Det är så roligt att se dig jobba.
Tycker du?
Ja, jag tycker det.
Vad roligt.
Därför att du är ju så, du bjuder på dig själv. Om du någon gång tycker att du är introvert så kan jag säga att den egenskapen den lämnar du i bilen varje gång vi gör något.
Mm, det är så.
Ja, för det är som en så här personlighetsförändring.
Men vad är det som blir så kul då? Alltså vad...
Därför att om han skulle till exempel, nej men om du skulle känna någon barns energi här inne. Då skulle du börja bete dig som ett, det är nästan att det blir något
så här. Jag får mycket så här i kroppen, alltså känslor och tillstånd och så. Det kan ju vara både roligt och mindre häftigt. Men att man blir nästan som den energi som man får in eller tonar in på. Och det är ju roligt. Och sen är det ju väldigt kul för att hur mycket man än håller på så kan man ju inte sluta fascineras. Och särskilt då man får saker bekräftade och sådär, då blir det ju liksom, tänker man så här, men shit, det är ju verkligen helt otroligt.
Ah.
Och det är väl den fascinationen och den som gör att man fortsätter och tycker att det är så himla kul.
Och det är ju det bästa när man upplever eller ser eller är med om någonting och sen i efterhand så får man den här bekräftelsen.
Ja, exakt.
För mig blir det så, då blir det ju verkligen på riktigt.
Ja, för det är ju det som i slutändan kanske liksom betyder någonting i alla fall för motparten.
Ja.
Så att vi får se hur det går med det här.
Ja.
Ja, men det tror jag blir bra. Mm.
Och hur ofta är ni ute på sånt här då? Eller är det när folk kallar på er?
Ja, Maria.
Nej, men två dagar innan hade vi varit på home party.
Ja, just det hade vi. Mm. Ja, det har börjat rulla igång nu ganska så.
Mm.
Men det är ju för att vi gjorde precis som du.
Mm.
Vi gjorde plats i kalendern.
Ja.
Ja, det var inte svårare än så.
Ja, man tror ju ofta att man ska småbörja med någonting och så håller man fast i det där gamla. Mm. Men det är det där hoppet som ofta krävs
för att det
ska hända någonting. Mm.
Och det är ju så, det är klart, det är jätteroligt att ha många intressen. Men till slut så, det kom inte in någonting nytt.
Nej.
Och nu... Jag gjorde i alla fall en rensning i min kalender och tog bort sånt där som jag har liksom gjort länge och kände att jag står och stampar och det är inte heller mitt kall.
Mm.
Mitt kall just nu är ju det här som Pelle och jag gör. Och då måste man ju liksom lämna utrymme i kalender helt enkelt. Så att det är nog därför det börjar komma per automatik. För vi har ju inte förändrats.
Ah.
Vi är lika bra på marknadsföring som innan. Vi inte svet adressen när vi ska ha stor tjänst.
Mm.
Väldigt säljande va?
Men jag tänker att det är de inre faktorerna. Alltså det är det man gör och det man bestämmer. Det syns ju inte i det yttre. Man gör samma saker. Men det blir ändå en skillnad.
Ja.
Det är så spännande.
Ja. Pelle, du jobbar ju med mycket administration och koordination och sånt där. Mm. Och jag är säljare. Och då tycker man att vi borde vara top notch på att göra reklam för allt vi pysslar
med. Det är som att man drar ner rullgardinen när man går ut härifrån. Alltså, det är jättekonstigt. Men det är,
förmågan bara försvann. Men sen det här med ljud och healing.
Mm.
Berätta. Jag är supernyfiken.
Ja. I det här tomrummet som blev när jag inte visste vad jag skulle göra, då började jag säkert sen inte förrän. Alltså när jag var liten så gjorde jag det väl, men i vuxen ålder att jag började följa det som bara var inspiration och glädje, som bara kändes kul utan att ha en tanke på att det här kan jag göra, det här kan växa eller det här kan jag göra en affärsgrej av. Min hjärna går ofta till det här vad jag kan, hur det kan byggas och vad det är för nytt sluta med någonting. Men det som hände då var att det kom upp, boink, hur skulle det vara att spela på en mungiga? Och jag bara, men va? Spela på mungiga? Alltså jag gick in, hittade en mungiga, den kostade väl 50 kronor, beställde en mungiga, kom på posten och jag lärde mig spela mungiga. Och jag, alltså jag skrattade, jag hade Avicii på i bakgrunden och jag körde med den här mungigan. Och jag bara hade så kul, jag hade ingen aning om vad jag skulle göra med det, men jag bara hade kul. Och sen började liksom, jag började följa den här glädjen, vad är det som är härligt? Så jag bara gjorde det. Jag fick ett till sån här tillsägelse, eller vad man ska säga det. Så jag åkte till Peru och gick en mystical yoga teacher training. Och där kom det instrument, trumma och flöjt. Och jag började liksom samla på mig instrument och jag spelade och jag tyckte det var kul. Jag hade ingen aning varför. Sen var jag i USA och kom samman med en Cherokee-elder. Och han använder musik och trumma och ljud. Så vi reser tillsammans och var tillsammans en period. Och när jag kom hem därifrån, då var det som att det bara tjoff, alla bitar kom på plats. Och det kom att, ja men gud, jag ska ju sätta ihop det här. Jag ska ju använda alla de här instrumenten. Och då på den tiden, då, man pratade inte om sound journeys och sound healing. Jag visste inte vad det var liksom. Utan för mig var det här någonting som bara kom. Och när det kommer så där, när det liksom bara kommer från en källa inifrån, eller hur man nu ska förklara det, då blir det ju så mycket energi och det blir så mycket glädje. Så jag ordnade en liten turné på västkusten och här uppe i Stockholmsområdet, och jag åkte runt och jag delade det här som jag tyckte var så fantastiskt. Så det var liksom så det började. Och där, redan på min första, så kom det fram folk efteråt och frågade, men utbildar du det här? Ja, men jag skulle också vilja lära mig och så. Och jag slog ifrån mig det i många år, för jag tänkte att, men vadå, jag är ju ny. Inte kan väl jag lära ut det här? Tills jag till slut förstod att när vi hittar hem, när vi hittar det här som känns naturligt för oss, när vi hittar någonting som vi kanske har gjort, inte bara i det här livet utan långt tillbaka, då bara finns det ju där. Då är det ju inte, då bara är det naturligt och lätt. Och alla de här tankarna om tillräcklig utbildning eller erfarenhet eller vad vi nu har i vårat västerländska värld om hur vi ska få till oss kunskap, det får man i vissa fall liksom ta bort och glömma och bara följa. Och då blir det väldigt rätt. Så det, ja, det har utvecklats steg för steg och tilltal för tilltal. Jag dedikerar mitt liv till att följa. Så från att gå, från att försöka tänka ut så mycket och använda hjärnan som jag har gjort så länge i alla år, att istället lyssna, vänta och följa det som faktiskt kommer. Och det kan ju vara svårt nog och frustrerande när man inte tycker att det kommer någonting. Men jag ser liksom inget annat sätt längre. Det måste vara på det viset för att jag ska må bra och för att det ska kännas som jag är i linje med livet.
Vad ger de här ljuden dig?
Ljuden tar mig ju direkt till varandet. Jag bara är. Så jag glömmer ju bort mig själv. Och jag har ju en animistisk synsätt på livet. Alltså att allting har en ande, allting har en själ. Så genom att sjunga vattnet, alltså inte sjunga till vattnet, utan sjunga vattnet och sjunga träden, ljuda det som är, eller en känsla, eller min älskade, eller mina barn, eller vad det nu kan vara, så ger jag liv. Så det ger mig en stor frid och glädje, läkning. Ja, det är underbart. Så för mig själv och sen var det någon som sa att din röst kanske inte... Tänk om våra röster inte är för oss själva utan kanske ännu mer för andra. Så att våga börja dela med sig av det här som är från början var väldigt ömtåligt och att det var läskigt att dela med sig. Men att våga det, att det också är en gåva till andra. Att det liksom är en del i våra, var och ens liv, att våga ge röst. Hur uttrycket än är, om det är att prata med döda eller ja, vad det nu är. Och att våga stå upp i det. Att det liksom är en skyldighet för oss att göra det i livet.
Jag kastar ut en fråga, vem som helst får svara på det här.
Mm.
Får man inte bli präst om man har dålig sångröst?
Jo, det är klart man får bli präst. Eller vad menar du?
Ja, men de sjunger ju lite solo ibland.
Jaha, sån här... ja, just det. Fast det är inte direkt kanske jättesång. Men jag har nog hört någon präst som lät ganska illa. Men han var ju präst.
Han var det. Jag tänkte om han är lite tondöv.
Ja.
Men nej, för mig, om man ska koppla prästskap och kontakt med Gud till att vara soundhealer. Så för mig så är ju att använda rösten i sång är ju... att man förmedlar någonting. Och då kan man ju bara göra det entonigt. Eller med melodi. Men det har inte egentligen med om vi kan sjunga en skala att göra. Utan det är ju vad vi med känslan förmedlar med rösten.
Jag tänker lite på samernas jojk.
Ja.
När du pratar om det.
Ja, det är absolut. Det är ju ursång. Så samerna har det, men också andra urfolk. Gör ju just på det sättet. Så absolut. Jag lär mina elever att liksom gå in i jojken på sitt sätt. Om några veckor så ska jag och Elin Taylus, jättefin samisk kvinna, vi ska ha ett retreat tillsammans där jojken då får ta plats och så samverka med det jag gör och det hon gör på en underbar plats utanför Göteborg. Så jojken är, ja, den är på väg tillbaka, känner jag. Utan att vi ska ta över eller ta och göra om någonting som samerna har i sitt hjärta. Men att vi alla har rätt på något vis att hitta det här egna uttrycket med rösten. Mm.
Men när vi pratar ändå om sång, det tar ju mig automatiskt till rörelse och dans. Tänker jag. Jag tycker alltid att det hänger ihop lite.
Ja.
Finns det något, alltså jobbar du med något uttryck som hänger ihop med just dans och frigörande?
Ja, också.
Det gör det.
Jätteviktigt.
Ja. Mm.
Så mycket går genom leken. Vi vuxna har ofta så svårt att leka. Och vi blir stela och vi blir så självmedvetna om vad vi ska göra och hur vi ska vara när vi är vuxna. Så att våga vara larvig, våga göra annorlunda, våga dansa, rör. För precis, rösten har vi en massa tankar kring. Kroppen, hur vi rör oss har vi också en massa tankar kring. Så att ta bort det där. Ursprungsbefolkningar och förr. Alltså vi förr, då bara var man ju. Och rörde sig. Alla har rätt till sin röst och alla har rätt till kroppen. Så absolut.
Jag gillar inte riktigt det uttrycket fuldansa, men ändå använder man det för att folk ska förstå vad man gör.
Ja.
För jag är en så här gymdansare istället.
Vad är det då?
Det betyder att när jag tränar på gymmet, när jag vilar, jag har ungefär en minuts vila mellan, då dansar jag.
Aha.
Fället hittar inte på mig sådär.
Nej, du får ju själv ta ansvar för dina handlingar. Ja. På gymmet alltså.
På gymmet, aha. Jag skiter i. Alltså jag bryr mig verkligen inte, för att jag tycker att det är så... musiken gör ju att man får sån energi.
Ja.
Jag lyssnar inte på dålig musik, det är min musik, så att jag styr. Det är så bra. Jag har så otroligt bra musiksmak. Alltså, det är så sjukt. Så jag ville liksom egentligen dela med mig till alla, med så jag har alltid med mig högtalare i gymmet ifall det är någon som vill.
Ja, just det. Ja. Så du delar både din röst och din musik.
Ja, ibland sjunger jag högt för jag tänker alla har ju hörlurar.
Du delar din gåva också på riktigt på gymmet.
Vi kom dit 06:00 i morgon bitti, ska ni få höra mig sjunga och dunka dunka. Det är så härligt. Först är det i jättehögt tempo då hela träningspasset. Men sen så lyssnar jag ju på sån här lite så här meditativt musik på när jag avslutar. För då kör jag lite så här yin-yoga övningar eller något sånt där på mattan. Eller meditation då. Ja. Men så musiken är ju jätteviktig i träningen. Det är nästan, har man glömt hörluran, det är nästan att man tänker så här, nej, det skiter vi där. Alltså. Mm. Det funkar inte. Men det är så här skönt att bara dansa mellan marklyften. Mm. Testa någon gång, Pelle.
Dansar du, Pelle?
Nej, det gör jag inte. Nej.
Du gör inte det?
Nej.
Inte på något sätt?
Nej. Det känns inte som att det ligger för mig.
Dansar du när du var liten?
Ja, det gjorde man ju säkert.
Ja.
Ja, jag tror man också blev tvingad i gymnastiken att dansa.
Ja.
Det kanske var det som tog död på intresset. Jag vet inte. Nej, jag har liksom inte...
Och sång då?
Sång, ja, men det har jag ägnat mig mycket åt. Förr, när jag var yngre.
Ja.
Absolut. Jag delade mig gick till en sångpedagog ett tag. Men det... Jag rökte bort min röst sen. Jag rökte ju i 27 år. Så att... ja.
Kan man, men du kanske fick en mycket häftigare röst.
Ja, lite mer så här Rod Stewart-röst kanske.
Ja,
nej.
Vilka ballader du skulle kunna spela till. Men sjöng inte du i bakgrunden på den här låten Hör vad jag säger?
Jo, det var ju väldigt bakgrunden för det hörs ju inte överhuvudtaget. Så att det blev väl fint. Jag kan känna mig lite stiff så kanske på det sättet, men nej det är inte, nej.
Men gör du ens någonting sånt hemma när ingen ser? Dansa, sjunger eller liksom?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Gud, vilken tråkig personlighet.
Ja, faktiskt.
Nej, men jag tror inte du är ensam.
Nej.
Jag tror att det är... Inte
nej, det
tror
jag heller.
Att
nej.
Sjunga eller dansa.
Nej.
Jag har aldrig hört mina barn sjunga.
Nej. Men nej. Har inte du sjungit med dem?
Massor. Men jag har inte, alltså sen när de fick styra själva.
Ja.
Nej, jag har inte det här. När jag sitter i bilen, jag sjunger alltid med. Ja. Nej, jag tror jag har skadat dem så illa. Så mycket bil som vi har åkt och jag sjunger med alla låtar. Så att nej, jag vet inte.
Det är underbart att sjunga med alla låtar.
Ja.
För mig är det att jag måste dansa och röra på mig. Och använda rösten och sjunga. Jag behöver ha de här uttrycken. För har jag inte det, då känner jag mig lite död. Det är för att känna att det rör på sig. Att det händer någonting. Att jag är i kroppen och i det kreativa och i flödet. Det hjälper ju jättemycket. Så ja,
ska vi ta
vi fötter på den här då får vi, har ni några högtalare?
Ja,
vi får lägga upp en bild när vi dansar.
Ja,
eller video.
Eller så jag vet inte det. Men jag tänker, det är också olika. Nej, men jag tänker att det är väl också olika sätt att uttrycka sig. Jag skriver till exempel ganska mycket.
Det är ju kreativt.
Ja, men så på det sättet.
Mm.
Herpesdiktet till mig.
Ja, precis, till exempel.
Mm.
Nej, men alltså, ja. Jo. Nej, jag vet inte. Jag ser mig själv som en ganska kreativ person, men just det här med liksom, nej.
Jag
lyssnar inte ens särskilt på mycket på, eller ja, det gör jag väl i bakgrunden sådär, men jag lyssnar inte jättemycket på musik heller faktiskt. Jag lyssnar mycket på poddar och sånt.
Och bakar.
Baka gör jag väl inte så ofta.
Nej, du lovade mig att du skulle baka till mig.
Ja, det gjorde jag. Vad var det för någonting?
Någonting med mandelmassa och bullar, sa du. För du skulle ha munskydd när du gjorde det.
Ja, det där kan ju ha varit ett ögonblick av iver. För att jag blir så dålig av den där mjöl... Ja, jag har glutenintolerans. Det går inte så bra ihop med mjöl. Så att jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det. Men
för jag har ju jobbat mycket med sandupptagning och sånt. Så jag har ju en sån här riktig mask.
Upptagning av vad då?
Sand och grus. Så här på våren. Så det dammar ju väldigt. Så jag har ju en sån mask du skulle kunna ha på dig. När du bakar till mig.
Ja, just det.
Mm. Vad då tar du tillbaka det att du inte tänker?
Ja, jag kanske... Ja. Ja, jag har försatt mig i en svår situation nu känner jag. Ska jag bli sjuk eller ska jag svika mitt löfte? Ja, nej, vi får se.
Tantra har jag skrivit upp här.
Mm.
Berätta.
Ja, vad vill ni veta?
Allt smaskigt.
Allt.
Det är naket, eller?
Ja, men tantra är ju, eller om vi säger det, det sexuella är ju så här. När det är saker där jag känner att här har jag en begränsning eller ett hinder eller här är jag rädd, då vet jag ju att då måste jag ju titta på det. Då är det ju någonting jag har att hämta hem där. Så när jag vågade dansa, då var ju liksom det klart. Jag dansade på Instagram ett tag varje måndag för att rebella mot måndagstristessen. Så då la jag ut mig själv en minut när jag liksom dansade. Och sen det här med rösten, musiken, att utmana mig i det. Och sen intimitet. Hur kan jag utvecklas ytterligare där? Så att, ja, vad ska jag säga? Jag gick en tantraterapeututbildning. Och det var fantastiskt. Alla människor borde lära sig mer om det tantriska, så som jag ser det. Och jag har nytta av det i allt vad jag gör. Så här nu, häromdagen hade jag en klient som känner av andra väldigt, väldigt väl, som ju många av oss ju gör, och har svårt att sätta gränser. Svårt att känna vad som är mitt och ditt, tar in om någon är arg eller mår dåligt, så blupp, så går det direkt in till den personen. Så hur kan jag lära mig att stanna i min kropp? För den här klienten hade också jättesvårt att vara med sina känslor i kroppen, utan har väldigt lätt att gå ur, göra astralresor och sådana saker i CPC, men att stanna och vara i kroppen i sina känslor var jättesvårt. Så då kan jag ju använda de tantriska verktygen i att träna på att vara i kroppen, alltså med kläderna på. Att vara i kroppen, att känna kroppen, sätta ord på vad som känns, bli tydligare där, men också öva gränssättning. Så det är en del i det tantraterapeutiska arbetet. Så hur kan jag bli tydligare, bättre på att hålla mig själv, hålla min energi och inte gå in så mycket i alla andra. Så att jag inte behöver vara så konflikträdd eller inte bli så dränerad tillsammans med andra människor. Eller, ja, ni fattar vad jag är ute efter.
Vi har redan anmält och vi går hennes
kurs. Det här är ju så vanligt och jag själv har ju fått jobba med det också såklart. Så det är ju en del. Men sen finns det ju så otroligt mycket mer naturligtvis. Vad är njutning? Och hur kan jag vara närvarande med mig själv? Men hur kan jag vara närvarande med en partner? Hur kan jag våga vara närvarande och inte ha en massa förväntningar på vad som ska ske i ett intimt möte? Utan bara vara tillsammans och inte gå på något, ja, nu ska jag klappa här på axeln eller nu ska jag gå på den här och nu ska jag göra på det här sättet, utan bara följa och vara det som är. Så att träna sig på det i den närvaron är ju också fantastiskt, inte bara i det intima mötet utan i hela livet, där med att följa livet. Jag tycker inte, som en del säger, att det är bara döda fiskar som flyter längs med ån, eller vad man nu säger, utan det är just det som för mig är grejen. Och det har min utveckling inom det tantriska hjälpt mig med. Så, ja. Men vad vill ni veta? Har ni själva erfarenhet, eller?
Nej, jag är ju jättesugen. Pelle, där har ju du dragit lite i handbromsen, uppfattar jag det som.
Mm. Jo, men sen är det ju så att vi är ju också två egna individer, så att du kan ju göra det som du känner dig idag.
Vi måste inte göra det tillsammans, nej, eller?
Utan där kan vi jobba både tillsammans och så att säga var för sig.
Du bakar kakor till mig och jag går på tantra-grejer.
Ja, men så till exempel. Så kan du få dig en kaka när du kommer tillbaks.
Har jag klätt på mig igen antagligen?
Ja, det ser jag gärna. Ja.
Jag tycker absolut du ska gå på någon... Ja. Bara gå på någon... Det finns ju festivaler och det finns ju...
Det känns som att jag behöver lite som... att det får liksom trappa upp lite.
Ja, man går ju inte från 0 till 100.
Nej.
Mm.
Så det måste vara... Mm. Men jag vet inte var jag ska börja någonstans.
Mm.
Ingen aning. Jag tror att det är fler som tänker, som man hör så mycket om tantra. Och jag vet inte riktigt om jag skulle börja med en tantrafestival. Liksom. Utan jag tror att jag skulle vilja börja med något litet.
Ja, men det finns ju kvällar som man kan gå. Och då så kan man börja väldigt mycket med... Inom tantran jobbar man ofta med någonting som heter Wheel of Consent. Alltså att lära sig just det här med ja och nej. Och sätta de här gränserna, hur man kan jobba så att man börjar väldigt basic. Det är ju inte att alla slänger av sig kläderna och kör hej vilt med vad man nu kan tänkas ja. Som många får i huvudet.
Det är inte det som har varit mitt problem. Det har varit Pelles bromskloss kanske.
Ja,
det funkar för mig.
Ja, du är ju fullständigt gränslös.
Ja.
Ja, men det är jag ju. Men, ja. Men jag tror också att jag har ju så felaktig bild av just det att vad det är för folk som går på de här. Mm-hmm. Jag tror att det är det.
Nej, men vad tänker du då?
Nej, men jag skulle liksom... Min önskan är ju att det skulle vara så här människor som jag möter i min vardag.
Ja.
Att det är de jag möter där också. Och att alla sköter sin personliga hygien. Jag skojar väl.
Jo, men, ja, men det är... på, jag var anlitad på Göteborgs tantrafestival och hålla i musiken. Så då i invigningen och i avslutet. Och sen höll jag två integrerande soundhealing-sessioner i mitten också då, för integration. Men där är de ju jättetydliga med att kom ren nyduschad och rentvättad. Och sen så väljer man ju workshop efter vad där man är. Så att då inledningsvis så är det en workshop för alla nybörjare. Så då går man in där, då får man reda på alla grunder. Och sen så väljer man, det är ju som ett smörgåsbord. Så då går det väldigt tydligt där det står vad det handlar om. Och ja, så jag får ju en bild av vad det är. Så att,
ja, do men it. Är det sådär organiserat? Och...
Det är organiserat, det men... måste det vara. Och alla går inte runt i fjäderörhängen och har chakrasmycken hela tiden. Utan det är många vanliga.
Mm. Men då kan vi ha på oss det så vi sticker ut.
Ja!
Men jag tänkte också, Pelle, det, som hon beskriver det här med att inte bli så dränerad av andra människor.
Mm.
Alltså vi tar emot all hjälp vi kan få, tror jag.
Ja, just där är ju... Ja, men det där tror jag också hänger ihop med vilken typ personlighetstyp man är. Jag är ju liksom, jag kan ju vara social och trevlig och så, men jag vill ju ha det i lagom dos. Mm. För att jag har ett stort behov av att vara ensam. Och att liksom skratta.
Jag fnissade bara. Det är ju...
För att...
Nej, jag gillar det här.
Ja, men jag har ett stort behov av återhämtning. Ja, det har jag.
Mm.
Och att jag tror det är för att jag... Ja, men jag plockar upp mycket från andra människor.
Mm.
Ja, det är mitt sätt att hitta tillbaka till mig själv på något sätt.
Mm.
Att få vara ensam och att...
Ja, men där skiljer sig inte. Jag menar, jag var ju jätteensam igår. Jag var ju bara hemma. Vi har ju umgått som sagt hela... Väldigt många...
En timme och 40 minuter.
Exakt, jättemånga. Och när jag kom hem igår, det var ju helt... Ingen musik, ingenting. Helt tyst i huset.
Mm.
Tände lite ljus, satt och läste en liten stund. Alltså det var bara jag. Hade ingen behov av att liksom bjuda hem folk eller ringa någon eller något. Och så tog jag en liten tupplur, började sova lite. Och så jäkla skönt.
Det är skönt.
För det behöver vi.
Ja, just att man inte går in i liksom andras energi. För att det är lätt i det här kaoset.
Mm.
Är det verkligen. Men du nämnde också sorgebearbetning.
Mm.
Hur jobbar du då?
Det är handlar om förluster, så att vi alla människor, alltså vi vet ju att vi ska dö någon gång, och vi vet också med livet att vi kommer att vara med om förluster och stora förändringar. Och för mig så hade jag inga verktyg att hantera det här på. Så när jag var med om en förlust som var kvar, som jag inte kunde släppa, som var jobbig, så hittade jag till slut sorgbearbetning. Och jag är en sån här person som tror att jag är knepigare än alla andra, svårare än alla andra. Det funkar för alla andra, men inte för mig. Så därför så gick jag ju utbildade mig direkt. Så att jag gick liksom igenom hela köret där. Och det handlar om är ju insikten om att om hjärtat är trasigt så kan vi ju inte laga det med huvudet. Utan då behöver vi ju gå ner i kroppen, i hjärtat. Där det ofullständiga sitter. Alltså det, där vi inte har fått ett avslut. Och sorgbearbetning är en väldigt strukturerat sätt att jobba på. Och det funkar för 17 av 19, alltså om det är 19 personer som gör det så funkar det på 17 personer. Så att det är ju otroligt bra. Och det funkar det på mig. Så man gör det i 8 veckor. Och så går man igenom och lär sig om vad är förlust? Vad händer när jag är med om en stor förändring? Det är ju som att hela systemet öppnas. Jag kan bli trött. Känslorna kan svalla. Det finns ju en massa symptom på det här. Så att förstå bättre. Och sen handlar det också om att förstå alla fördomar om förluster. När vi var små blev vi tillsagda att nu måste du vara stark. Nu när morfar dog, nu får du stötta mamma här och vara stark för henne. Eller gaska upp dig nu, eller mister du det än, står det i 1000 åter. Alltså vi får höra så himla mycket som är tokigt. Tiden läker alla sår, pratar man ju också om. Men faktum är att tiden läker inte alla sår. Det finns en massa människor på hemmet som fortfarande har sorg kring saker som har hänt långt, långt tillbaka i tiden. Och så tiden i sig är en aspekt. Men precis som när du har brutit en arm så behöver du spjälka upp, lägga benet till rätta. Och sen liksom sätter du på bandaget och sen får tiden göra sitt för att läka. Så sorgbearbetning handlar ju om att hjälpa till att få upp, att kunna få ett avslut, ett känslomässigt avslut. För det är det vi inte får när det ligger kvar och liksom kommer tillbaka och gör ont. Så att, ja, då är det olika steg som man går igenom. Så det, man har plockat in från flera olika metoder. Man tittar på sitt liv, vad har hänt i livet för att få perspektiv. Så man ritar upp ett diagram för att förstå att den här sista förlusten, ja, till exempel en klient vars barn, ett ganska ungt barn dog. Och det är ju en fruktansvärd förlust naturligtvis. Men hon insåg ju då efter det här att här har ju hon också haft andra förluster i livet. Så att när det händer en slutlig händelse, det är det som får det liksom att också tippa över. Men här fick ju hon möjlighet att också läka det gamla, det andra. Så att då får man upp, gör man upp en sån bild för att få en förståelse. Och sen så väljer man ut en förlust, någonting som man vill jobba med, eller en person som man jobbar gentemot en person. Så man kan jobba med en relation som har tagit slut, som man är väldigt ledsen för. Jobba med sin mamma, sin pappa. Man kan jobba med någon som har dött. Alltså förluster är ju inte bara dödsfall, utan det kan vara också förlust av kroppskontroll. Om man har varit med om något övergrepp eller så. Så att då tar man en person och sen så jobbar man med den personen. Och gör ett diagram där också, där man tittar på både positivt och negativt kring den här relationen med den här personen. Och sen mynnar det här ut i ett brev som man skriver. Och en viktig faktum för att läka, för att få ett avslut, det är att sen läsa upp det här brevet till som att man läste upp det för den här personen. Men jag gör det gentemot, till exempel mot mig, om jag håller space. Så att jag ikläder mig den personen. För då har man sett att då händer det. Då uttalar jag det, inte bara i luften eller till Gud eller vad jag nu gör, utan man gör det och blir bevittnad av en riktig person. Och där kan man också sen få ett avslut. Så det är fantastiskt. Man kan göra det i grupp och man kan göra det enskilt. Ni har inte hört talas om sorgbearbetning, eller?
Jo, lite grann har jag gjort det.
Mm.
Det har vi gjort. Men jag tänker, vad tror du det som gör att så många människor, nästan till alla skulle jag vilja påstå, går omkring och bär på så mycket och inte lyckas liksom bli av med just förluster, sorg,
för att vi har så felaktig bild av hur vi ska hantera det. Och i omgivningen så har vi också en hur man ska bemöta människor. Om någon har fått cancer till exempel. Det är många som är rädda för att gå fram. För man vet inte vad ska jag göra. Och man tror att man måste säga smarta saker eller ge råd. Men det man ser i alla de här studierna som har gjorts är att det enda som en person som har varit med om någonting egentligen är att man får höra, du, jag hörde vad som har hänt. Vill du berätta? För att personen vill oftast bara få berätta. Och sen, då lyssnar jag. Så det här är ju jättebra att ta med sig. Då är min enda uppgift att vara stora öron, ha ett stort hjärta och ingen mun. Jag bara lyssnar och tar in. Jag kan ställa följdfrågor. Hur kändes det och hur var det? Men jag går fullt upp och bara lyssnar. Som en präst ska jag göra. Mm. Och sen när det är klart så frågar jag, kan jag få ge dig en kram? Är det okej? Och då om personen säger ja, då gör man. Då erbjuder man en kram. Och då är det inte någon skogshuggarkram där man dunkar i ryggen. Ingen svensk kram där man håller på och liksom smeker på armen eller något. Eller inget, alltså ni förstår, utan bara en hållande kram. För det som händer då, det är att man låter den här människan få vara i sina känslor. Vi är så rädda för att få vara i känslan. Men det är ju genom att få vara i det, då kan vi få en lättnad. Så då håller man. Och det kan man göra i flera minuter tills den personen inte vill längre. Så det är ett jättefint sätt och enkelt sätt att bemöta en människa på som är i sorg. Som har varit med om någonting. Så ja, vi vet inte. Vi har så mycket felaktiga. Och vår relation till döden. Förr så hade man ju dödsvaka, eller vad heter det? Och man pratade med den döda och man åt mat och man umgicks med den döda. Man fick liksom ett avslut. Och idag så är det så sterilt. Och kistan är stängd och borta. Och vi får liksom inte det här avslutet. Och då är det svårare att liksom få det här känslomässiga avslutet. Så vi har mycket att lära om eller lära tillbaka. Det här visste vi mer förr. Vi hade gråterskor och vi hade, ja, vi fick ut det. Nu ska vi vara så jäkla vuxna och belevade. Och så vinner den som känner minst, vilket ju är helt sjukt. Det är ju de som känner mycket som är friska egentligen. Men vi har inte riktigt fått lära oss.
Mm. Vi fick ju träna lite det här med hantera sorg. Vår första poddgäst, Marie, hon var ju med i den här podden, verkligen vår allra, allra första gäst. En ung, jättehärlig tjej som hade fått sitt bäst före datum av en läkare som har sagt att hon bara en viss tid. Och nyligen var det precis exakt ett år sedan hon somnade in. Och det här blev ju, ja, det var en egen process för oss också här i podden. För att hon har ju liksom, vi har verkligen träffat henne, vi har pratat om hennes situation. Och hon är så fin och liksom alltid så fräsch på alla bilder, för vi följde varandra på Facebook och så. Och sen så gick det ju väldigt snabbt där på slutet, men vi slutade väl aldrig hoppas att det här skulle sluta bra. Alltså man väntar ju alltid på något mirakel. Och sen just de här känslorna efteråt, för att vi har också haft nöjet att möta hennes mamma. Och sen ta kontakt med henne.
Så att det var, och det var otroligt fint faktiskt.
Jag tror att det var så läkande för oss också. Också få liksom våran egen läkning. Mm. Och åka hem till Maries mamma och träffa henne. Och,
jättebra.
Där fick vi nog träna på att möta en annan.
Ja, för det där är också någonting som vi får lära oss fel. Men låt personen vara i fred. Hon eller han är i sorg och så tror vi att den personen behöver få vara själv. Men det är fel. De allra flesta vill ha liksom hålla en hand, få en kram, få lite mat, alltså få finnas. Mm. Så att det är, ja vad fint. Vad fint att ni gjorde och ni åkte.
Ja, vi tänker ofta på Maria, vi pratar om henne. Men sen tror jag också... Jag tycker det är viktigt att prata om Marie och alla andra människor som har gått över för att visa liksom att man duckar inte. Mm. Man får prata om människor som har gått bort. Ja. Och man får prata om dem precis. Man behöver inte alltid säga hur fantastiska alla människor var. Mm. Utan Nej. Man får prata om deras dåliga sidor också.
Mm.
Att man får behålla dem i sitt minne precis så som de var. Att man behöver inte försköna hur folk var.
Ja, nej, för det är ju också någonting så här ofta jag tänker så här med att då är helt plötsligt så ska alla tala om vilken enastående person den här var. Men medan den levde var det inte så många som
Nej, så att jag tror Pelle kommer vara väldigt uppriktig i ditt tal. Alltså, för du håller väl något tal på min begravning, hoppas jag.
Ja, du ska dö först. Ja, ja det bestämde vi, för jag ska ju vara din dola.
Han ska vara min dödsdola. Ja, precis. Men han vill inte klappa mig på
Nej.
Det sa du.
Ja, nej, det här med kroppskontakt. Jag har ju lite...
Och det var det jag tänkte.
Men jag kanske kan använda någon liten...
Men du hinner gå på en tantrakurs innan. Ja, du får... Kom till mig!
Ja. Eller tänk om det är jag som har problem med intimitet när du vill hålla mig i handen. Och jag försöker liksom rycka till. Så, ja, så vi tränar. Så jag tror det här med tantra kan göra att det sista skedet blir fint.
Ja, det är inte, så bra.
För det är inte kul om du sitter på andra sidan rummet och petar och tar en sån här plockepinn som man tar upp skräp med liksom... hjälp att dra över täcket över huvudet på mig sen. Eller,
nej.
Eller när du ringer på sköterskor hela tiden. Det är inte kul.
Nej,
du kan inte outsourca ditt uppdrag som dödsdola. Nej. Nu har du ju sagt att du ska vara det.
Men det finns ingenting som säger att du går för. Jag kanske gör det.
Ja.
Det var ju nära för ett tag sedan.
Ja,
så det,
du har ju tränat lite.
Ja, jag har tränat lite.
Men jag tycker jag tar ju större risker än vad du tar.
Är det så? Ja, det kanske
gör jag.
På vilket sätt?
Jag vill inte berätta, men jag gör det.
Oh, jag stannar kvar efter podden. Jag vill höra allt.
Ja, eller kanske du inte vill. Man vet inte. Jo då, nej men det...
Men jag precis. Tycker själv att jag tar mer risker än vad du tar. Så att det är därför jag tror att jag toppar listan här.
Ja.
Men det är ju också för när man inte är rädd för döden.
Mm.
Det är ju också en otroligt skön känsla.
Ja.
Mm. Och kunna
är du inte rädd för döden?
Nej, inte tugg.
Nej.
Inte
tugg. Varför tror du det så?
Därför att jag fick vara med när min moster tog sitt sista andetag. Plus att vi pratade med dem från andra sidan.
Ja.
Och det är inte en chef som kommer tillbaka och tycker att de har det miserabelt.
Precis.
Alla har det så himla bra.
Ja.
Mm. Det ger en väldigt trygghet faktiskt.
Känner du också så att du inte är rädd?
Att det är klart att man vill leva och man vill vara med så länge som det är möjligt. Det är ju, så är det ju. Men jag känner inte att det är liksom... Jag får inte panikkänslor när jag tänker på döden eller så. Jag tycker det ska bli spännande. Det är som ett nytt kapitel som man ska ta reda på vad som händer då. Vad som,
att
jag
vakna det är, från den här drömmen till nästa. Ja, vad blir det då?
Ja, det tycker jag nog att man...
Ja, för jag har inte heller bråttom, tvärtom. Ja, det är därför jag försöker hålla kosten som ni ser på allt godispapper.
Mm.
Och träna så att man ska kunna bli så gammal som möjligt. Så att jag har ingen dödslängta, men jag har verkligen ingen rädsla.
Mm.
Utan det kommer när det kommer. Jag tycker någonstans att jag lägger mer energi på att jag lämnar ifrån mig bra relationer.
Mm.
För att apropå just det här, sorgebearbetning, det som jag har reflekterat över när jag har mist någon.
Mm.
Det är hur viktigt det var att relationen mellan mig och den personen har varit bra.
Ja.
För att det känns som att det blir annars en sån här dubbelkaka att ta hand om. Det är sorgen för att inte människan finns kvar. Och sen precis. Skulle man känna att man har något outrätt.
Ja, det osagda är, har man, var väl du Pelle eller vem var det som sa? Men att just passa på och säga.
Ja.
Att reda ut, så när man skiljs åt, att tänka på och säga att jag älskar dig, jag tycker om dig, jag uppskattar dig. Så att om det händer någonting att jag faktiskt inte behöver det. Men sorgbearbetning hjälper ju till att få det här outsagda sagt. För att det är just det som håller kvar smärtan när vi har en förlust. Då. Så det är helt rätt. Mm. Mm.
Så det lägger jag nog mer liksom tid och energi på. Att jag har inga relationer idag i mitt liv där jag känner att om en av oss dör så blir det en issue. Jag har inga sådana.
Utan underbart.
Jag kan gå idag och det känns bra. Sen om andra har massa saker, men det är deras problem. Jag kan ju bara ta ansvar för mitt eget. Det. Så det känns jätteskönt. Så det här, den här leken får hålla på så länge det pågår.
Ja.
Och sen så försöker vi hinna uppleva så mycket roligt som möjligt. Men tantra bland annat, det måste vi bocka i någonstans.
Mm. Mm.
Men vad ska, okej, vi gör så här. Jag går på tantra, vad gör du då?
Jag kan spela blockflöjt. Nej, men jag vet inte.
Köp en mungiga.
Det vet jag väl inte nu. Det får vi se när du går på tantrakurser.
Men apropå det, när vi gör saker och ting på varsitt håll ibland, vilket är väldigt tråkigt, men jag förstår att det behövs ibland. När ska du till Mitera på kurs?
Ja, det är 17-19 maj ska jag på kurs. Då är det en transmediumkurs som jag ska gå på. Och det är ju så intressant. Jag älskar transmediumskap. Så att, det ska bli väldigt, väldigt roligt.
Det skulle jag också vilja lära mig. Jag småtestar själv, men att just få lära sig ordentligt.
Ja, det ska bli jättekul, och det är ju en fantastisk upplevelse när man får vara med om det där lite grann. Jag har smakat lite på det.
Ja, du har det, va?
Det är helt otroligt.
Är det någon särskild eller är det olika som kommer?
Nej, det är olika.
Ja.
Eller har varit olika de gånger som vi har, testat på det där. Men det ska bli kul att få lite mer kött på benen och sådär. Så att, ser väl det som början på någonting också.
Mm.
Fast jag vet inte om det är början på någonting. För jag märker ju av de här tendenserna när vi är ute på de här hushealing. När vi är hemma och känner
Ja,
för det säger ju att Pelle redan tar in liksom och blir förkroppsligad det. Men det kommer ju bli ännu tydligare.
Ja, det hoppas jag.
Ja.
Så jag tycker det är väldigt roligt med transen där. Just det här med överskuggning och så. Att man kan se en andes, alltså fysiskt se med sina ögon i till exempel ett ansikte, hur det förändras och blir.
Just det.
Ens mormor eller ens anhörig.
Att ditt ansikte då,
ja,
att
exakt,
du tar in
att det blir som
och att du blir mormor.
En mask över ansiktet.
Just det.
Det är ju lite häftigt. Det har vi också testat lite grann.
Mm.
Så det finns jättemycket där att utforska.
Mm.
Det kanske är det som är mitt tantra. Ja, jag älskar det.
Ja.
Fantastiskt. Och få ge sig hem till andevärlden så utan förbehåll. Det också, det finns något väldigt häftigt i det.
Och är det transmediumskap där du är medveten eller där du inte vet
det
vad
finns
som
ju,
händer?
Ja, det finns ju olika nivåer på det där. Och det är väl det jag ska lära mig mer om och utforska mer om.
Mm.
Så att, ja,
för min rädsla har handlat om att tappa kontrollen och bli helt övertagen och inte vara medveten. Det är ju någonting jag har fått jobba med genom livet, att ha kontroll. Jag var ju planerings- och projektexpert liksom. Ni minns 1.0-livet, så jag har ju i mig fortfarande.
Ja, just det.
Men att kunna få ge över sig själv på det sättet. Mm. Det, för mig är det en lockelse det också.
Så ja, men det är det. Och det är ju en tillit också till andevärlden och till guider och hjälpare. Att verkligen, det är väl det yttersta beviset man själv kan ge.
Mm.
Att man är i tillit.
Mm.
Men vi kanske kan ropa in en del av Ingela 1.0 nu, eftersom vi ska ju ha cirklar i höst också.
Ja, just
det. Är mycket planering.
Jaha, vadå? Ja, vad betyder en cirkel?
Ja, vi ska under hösten med start i september, så kommer vi ha cirklar helt enkelt.
Mm.
Och det finns information på hemsidan, men nu när du ändå frågar så de här cirklarna handlar just om att man ska kunna träna på de olika sakerna. Psykometri till exempel, andekontakt.
Vad kul! Och det är fysiska träffar.
Ja, det är fysiska träffar. Och med god fika. Pelle får vi baka då också. Så att vi träffas i Vasastan.
Mm.
Det blir vardagskvällar och sen finns det möjlighet att gå söndagar också om man tycker det är knepigt. Så då kör vi 5 söndagar på raken som det ser ut nu.
Det här tror jag är jättemånga som längtar efter.
Ja, vi har fått förfrågningar och nu när vi gjorde plats i kalendern.
Mm.
Ja, så då trillade in en fantastisk möjlighet. Jättefina lokaler och det är också sådana mer information.
Supermysiga lokaler.
Karlbergsvägen
56 tror jag.
Där visste ni adressen.
Mm. Ja, jag kunde få...
Kanske.
Eventuellt, ish.
Jag vet 54 och så lägger man på 2 för det bredvid.
Günthers korv ligger nära.
Ja, det kände du till.
Jag vet alla matställen. Så att hittar man till Günthers korv. Gå inte hela vägen till korvgubben om ni kommer från tunnelbanan. Utan stanna innan korvgubben.
Mm.
Så där ska vi ha de här mötena. Och det kommer vara, vad sa vi, tisdag och torsdag. Och ja, med mer info och... datum och allt det här kommer vi också med. Men det ska vi, det ser jag verkligen fram emot.
Mm, det ska vi ha de här cirklarna.
Ja.
Och det kommer säkert vara lite det här med shamanismen också. Ja. Tantra tror jag inte vi har petat in, va?
Nej, det har vi nog inte.
Men jag kanske kan ha en avslutande sån här cirkelavslutningsceremoni.
Ja visst, med eye-gazing.
Jag vet inte vad det betyder, men jag tar det. Jag tar 2. Jag tar 2 av
ja, visst. Ja. Ja, men det blir spännande.
Ja, men det är ju det här med personlig utveckling. Det finns så många olika sätt att göra det på.
Ja.
Man kan gå en kurs i Excel och man kan gå en kurs i shamanism.
Ja.
Mm.
Men att öppna upp för det intuitiva, det kreativa... det andliga, det här är ju en sån viktig del av oss. Vi utvecklar så många andra sidor av oss själva. Men att det här är också en del av alla människor. Och att få tillfälle att öppna för det ser jag är viktigt.
Absolut. Så heja er. Jag brukar säga det att den här andliga... Alltså ens andliga, när man börjar fundera kring det, sin egen andlighet och vad är andlighet för mig och man börjar utforska det. Det gör också enormt mycket för den personliga utvecklingen. Ja. Det går hand i hand på något sätt.
Ja.
Och ja, så det är spännande.
Och poängen med den här podden är ju också att alla lyssnare som har suttit och klurat att jag vill ta tag i massa saker. Och sen så sitter man och lyssnar på en gäst som dig, Ingla, och så tänker man, gud, det här verkligen responderar så här. Ja, den här kvinnan vill jag veta mer om. Om vi tittar till exempel allt det här som du erbjuder. Är det fysiskt eller via Zoom? Hur jobbar du?
Mm, jag jobbar via Zoom. Jag finns ju fysiskt i Borås. Så då hör folk av sig som vill jobba med rösten. Så då kan jag göra sessioner. Det är ingen klassisk sångsession. Utan det handlar ju om att kunna kanske intuitivt humma, ljuda, tona, kanske göra det ihop med en trumma, kanske kunna våga ta högre omfång, kanske våga ta fram den helande, läkande rösten, ha mer känslor, det animistiska sättet, det helande, läkande rösten. Så att det kan vara ett sätt att möta mig på. Sen så har jag ju årsprogram i sound healing, så att då från och med slutet på oktober så börjar den första modulen. Så att då är det 3 stycken 4 dagars moduler under ett år. Och det är också en sån, brukar vara en djup utvecklande resa. För när vi börjar jobba med ljud, vi är ju musiska varelser. Vi består ju av toner och vibrationer. Vi är alla orkestrar med mer eller mindre i takt och i toning. Så när man börjar med det här så kommer man så direkt in till sig själv. Och man får möta sig själv. Så att det är verkligen inte bara att lära sig att slå på en trumma, förstå vad en klangskål kan göra eller varför en flöjt är fin att tuta på. Utan det är ju, vad finns det för forskning bakom? Vad säger man i väst kring det här? Och vad är det för gamla traditioner också kring det här? Och energiarbete är ju också i den här utbildningen, såklart. För ska man bli healer så behöver vi ju kunna jobba med våran energi. Både med sig själv och med andra. Och sen har jag kortare kurser i introduktionskurser i sound healing. Och jag har samarbeten med hon Elin som jag pratade om nu i maj. Med det samiska och jojken. Och jag och Erik Amarillo ska göra en härlig grej tillsammans i höst också.
Det var han som gjorde, vill du ligga med mig?
Ja, det är, men det är det.
Det anter mig att du kunde.
Jag lyssnade på den låten häromdagen och tyckte att det var en ganska fin text.
Men han har ju switchat så att Erik nu, ja, men sa du med besvikelse?
Ja, jag tyckte det var en klatschig text igen.
Ja, nej men han... han skapar sound healing idag. Mm. Fantastiska grejer. Så ja, vi ska göra, jag samarbetar med en annan kvinna, vi gör tysta meditationsretreat. Ah, man får gå in på hemsidan, det är enklare och vad kolla
heter,
vad som är på.
Vad heter den?
Den heter pilgrimage.se, pilgrimage.se.
Pilgrimage.se. Mm. Ja, vi lägger ut allt sånt där.
Ja,
absolut.
Ja, det är enklast, så slipper man få skavsår av allt som jag håller på med.
Så kan man ha det som en liten favoritflik så att man kan titta.
Man alltid kan, varje kväll kan man
gå in och kika.
Gotta sig.
Oh, titta vad hon har lagt upp nu. Oj, oj, oj. Vi behöver också uppdatera lite.
Ja.
Vi har ju en massa nya bilder på oss själva.
Ja, just det, har vi. Ja, precis. Vi var ju i Tyresö. Faktiskt. Ja.
Under hot fick jag med Pelle. Han tror på riktigt att Tyresö ligger skitlångt borta.
Jaha.
Jo, men det är ju, det beror ju på var man befinner sig.
Vad Sollentuna. Tänker du om Borås då, undrar jag?
Ja, men Borås, det är ändå... Det är ju Småland nästan. Det är ju hemma. Ja, det är inte Småland. Det är inte Västra Götaland. Men det är ändå Borås. Det känns ändå lite hemma. Men Tyresö, det är väldigt... Det känns som att jag ska ut på en lång resa varje gång. Nu upptäckte jag i och för sig, eller det förstår jag intellektuellt, att det är inte så himla långt.
Du åkte ju nästan kommunalt hela vägen.
Är människorna annorlunda i Tyresö, man tror?
Nej, men det är alltid kul att möta nya kulturer och uppleva ny mat. Och nej,
annat språk.
Nej, det, ja, annat
den
språk
dialekten och, vi har, den är svår.
Ja, nej då. Nej, men det var väldigt trevligt. Jättefint där ute vid slottet och den här... park. Och jag kom på när jag gick där så såg jag det här enorma trädet och då slog det mig att här har jag varit förut och där har jag varit tillsammans med vår tekniker.
På midsommar?
På midsommar, ja, vi var där ute och kollade runt lite. Ja. Jättefint.
Slottspark är jättestort midsommarfirande. Och
jättefin kyrka var det ju där också.
Men ni tog bilder i Tyresö, på Tyresö. Mm.
Exakt.
Ja, inte på Tyresö så mycket utan mer på oss själva.
Ja.
Det ligger mer i linje med våra personligheter att ta bilder på oss själva. Ja. Nej, men alltså, ja, vi hade en fotograf som var
där. Två självupptagna personer ta bilder. Det var inte så mycket på någon annan än på att vi inte lånade kameran och bara tog sig. Vi tog ju selfies en dag i bilen för att man tekniker ville. Alltså det var så fruktansvärda bilder. Det var roligt vi hade när vi såg.
Ja, vi hade väldigt roligt.
Men måste väl få frossa i det?
Ja, och där, absolut.
Kallar det reklam. Ni säger att ni är dåliga på reklam. Det är väl inte
bra. Ja, vi borde ju dela med oss av de här skitdåliga.
Ja, det borde ni.
Ja, det kan vi.
Jo, men det gör vi. Ja. Det här måste vi bjussa på, för det var riktigt, riktigt illa.
Ja, det var riktigt illa.
Det var roligt, det var skratt alltså.
Ja.
Jag tror att jag ska kunna bli sponsrad av någon sån här inkontinens firma.
Det är så illa.
Tena, när vi håller på som värst. Det är bara hem och byta byxor. Man bara släpper loss.
Det är härligt. Det är skönt.
Det känns inte som att vi pratar om inkontinens.
Nej. Jag tycker vi kan ju hålla på det kanske till nästa gång då.
Nej, men det är det man inte kan göra när man har inkontinens. Man kan inte hålla på någonting.
Nej.
Jag trodde du fattade vad det betyder. Man kan inte hålla igen.
Nej, jag tänkte mer på lyssnarna att de skulle ha någonting spännande att få höra om nästa vecka.
Om skrattinkontinens.
Ja, till exempel.
Ja, det gäller bara att vi kommer ihåg det så att vi inte missar den viktiga punkten.
Absolut.
Okej, det är om det. Att vi också ska försöka uppdatera hemsidan lika bra som Inga.
Ja, precis.
Läser
och där måste vi också ge cred till vår kära tekniker som har uppdaterat och fixat i ordning vår hemsida så fantastiskt fin. Jag tycker den känns så proffsig när jag går in där. Det är skithäftigt. Så att han kanske ska hjälpa oss att uppdatera lite. Ja, men det är faktiskt på riktigt. Så att han kanske ska hjälpa oss att lägga upp lite nya grejer där som kommer då så småningom.
Lite uppdaterade bilder nu när vi har blivit 2 år äldre. Och lite mer med alla saker som vi nu äntligen kan erbjuda.
Exakt.
Och då är det de här adresserna till stortjänsterna.
Mm.
Det är ett par stycken vi har bokat. Och sen är det ju home party. Just det, vi fick ju recensioner också. Och när man får fina omdömen, visst får man lägga ut sånt på hemsidan?
Ja, det är klart man ska.
Ja, då vill vi lägga ut
det. Det är ju jättebra.
Vi hade ju homeparty, det erbjuder vi också våra lyssnare.
Vadå? Man får komma, ni kommer hem till...
Och så får man budskap på det sättet man får... Alltså det finns inget färdigt schema, det finns ingen mall att gå efter.
Men vad härligt!
Så det här gjorde vi förra veckan.
Vi kör lite av varje. Ja, det är väldigt roligt. Väldigt kul.
Vad kul ni har!
Ja, för det blir
tänk att ni träffades, var det på en fest eller? Ja. Och sen bara blev det så här.
Ja.
Det är spännande vad det kan bli.
Mm.
Så vi, efter det tackar vi aldrig nej till fester.
Nej. Men det följer glädjen ni också.
Ja.
Och då, kommer det.
Då kommer det.
Det är så häftigt.
Så att det, där, och jag tyckte fördelarna om man tittar ur en sån här kundperspektiv det här med homeparty, det är att det är sällan så här 45 personer hemma och såna, utan det är en handplockad klunga människor och alla får ju någonting med sig hem. Det är ju det som jag tycker är poängen, att man får lite valuta.
Ja, det blir liksom lite intimt. Sådär,
för det funkar en stor tjänst. Tänk dig om du sitter liksom 150 personer i publiken. Det går ju inte.
Nej.
Det är inte rimligt.
Nej.
Nu ska vi kanske inte förta det, utan det har ju sin plats.
Jo, exakt. Därför att det är ju fina människor som kommer till en stor tjänst som kan vara glada åt någon annan som får budskap.
Ja.
Alltså det är oftast människor som fattar att man är där för att bli bevisad att själen överlever döden.
Mm.
Men alla kommer dit såklart med en förhoppning om att få budskap.
Ja,
vissa
såklart
kommer dit för att de är skeptiker och tänker så här, vad är det här för skit? Mm. Och de är lika välkomna då.
Ja, absolut.
Mm. Alla får vara med.
Ja.
Jaha, Pelle. Mm. Hunden kommer imorgon också.
Och jag ska hämta hem Harry, min lilla mopsvalp, imorgon. Det ser jag fram emot så mycket. Det ska bli väldigt roligt.
Åh, vad underbart.
Ja, det ska bli jättekul. Jag ska försöka lära honom att hänga med på en del av allt vi gör så att han kan vara lite flexibel.
Bra. Poddhunden. Poddhunden.
Ja.
Mm.
Vad roligt att du ville komma.
Ja, verkligen.
Tack
en stor
för frågan.
Ära.
Ja,
det var jättetrevligt.
Som ära att få komma hit. Vad kul. Och kul att träffa er.
Ja. Detsamma. Ja. Detsamma.
Ja.
Ja.
Jag har fått en del att tänka på vad det gäller tantra. Vad fick du med dig idag, Pelle?
Att vi har någon att ringa om vi åker till Oskarshamn. Kan vi komma förbi och fika kanske?
Fast jag bor inte längre i Oskarshamn. Jag har vänner i Oskarshamn.
Men
jag fattar.
Det är ju så här när man är så här medial som jag. Man har ju så dåligt minne. Men då kan vi ringa dig när vi kommer till Borås.
Ja, mycket
men vi
gärna.
Kan åka via Oskarshamn om det känns som att det behövs.
Ja,
det kan vi göra faktiskt. För jag tycker det är väldigt trevligt där nere åt Kalmar och
Öland.
Ni kan
åka till Blå Jungfrun. Mm. Den båten hade jag ihop med min exman.
Aha.
Så då kan ni åka ut till den häxön där.
Oj.
Ja, det borde ni göra. Det skulle ni kunna ta med en grupp och göra. Det är en affärsidé.
Det här är ju väldigt spännande. Vad såg att detta var? Blå
Jungfrun, visst.
Tänk på mig. Tänk på blått och tänk på mig.
Mm. Så det är ju en nationalpark som ligger mellan Oskarshamn och Öland. Och där, det är jättespeciellt. Den är jättespeciell.
Men
gå in och googla på den. Och så kan man åka till Öland. Ni kan göra en turné.
Ja, faktiskt.
Ja, do it. Öland finns många speciella kraftplatser. Och det är ju jättespeciellt.
Mm.
Så,
coolt.
Ja, visst.
Är det planerat nu?
Ja,
flirta ni med,
flirta
med Thomas på Solkuss så kanske ni får rabatt. Nej, det ska jag inte lova.
Tack Thomas.
Ja.
Han bara rabatt och så får vi mer rabatt. Så får vi några blommor sen.
Ja,
vad spännande. Ja, men det ska vi kolla upp.
Varsågod.
Men då åker vi och köper grejer till hunden nu då, så att den känner sig välkommen.
Ja, exakt. Ja.
Hur mycket har du förberett inför hundens ankomst?
Inte så mycket.
Jag har hört rykten om att du har handlat för 10 000-tals kronor.
Nej, 10 000-tals kronor tycker jag är väldigt överdrivet.
Jag vet inte om jag nu hänger ut det här. Men jag har hört lite olika priser på vad den där sängen till hunden kostade.
Nej, men det behöver vi inte prata så mycket om. Har du pratat med min sambo? Nej. Det tycker jag inte vi behöver lägga energi på att prata om. Utan det var på rabatt och det var så billigt. Så. Oj, oj, oj. Det var roligt för honom att få bidra också lite.
Han sa en summa. Han sa till mig att den där sängen.
Jo, men det är ju så här det alltid blir när jag ska handla eller göra någonting. Att man börjar ju då, det är ju likadant som när jag ska boka en resa. Va? Man tänker, det här ska inte bli så dyrt. Nej, för det behövs inte. Och så börjar vi ganska billigt. Och sen stiger ju kurvan stadigt för att sen är det, jaha, vill du ha det här materialet? Ja, det vill jag. Ja, då glider du upp lite till. Och så, ja, var det den här storleken? Den var liten, den var, vi tar en större. Och så blir den lite dyrare och så till slut så blev det ju...
Men du har ju tutat i, alltså du har ju sagt ett belopp till honom. Och så säger han till så, ja, fast det var ju på rea det här beloppet.
Ja, men det var det. Det var på rea. Jag har inte ljugit för honom. Det är helt...
Det här kan bli Robles.
Nej, absolut inte. Jag har sagt att det här kostade och det var på rea. Och då sa han, ja, då slår vi till. Ja, det gör vi, så. Och sen hände lite grejer på vägen. Men det behöver ju inte han bry sig om, utan det har jag betalat. Det...
Ja, absolut. Ja, men jag hade nog gått igenom dina kvitton. Och...
Ja, det...
Det känns som det själva hunden kostar.
Sen kan man lägga undan saker och om man handlar så kan man lägga undan dem och så tar man fram dem efter ett tag och så kanske man säger så här, men hade vi sådana? Ja, det hade vi.
Men det här med att hundschampot kostade 10 gånger mer än ditt eget schampo.
Jo, men det är hund, du vet att det är en ras också som har mycket så här hudallergier och hudproblem och då kan man inte köpa så här Ica Basic schampo till den, utan då måste man ha riktiga grejer.
Det kostade nästan 500 spänn.
Nej, det...
Palle, om du lyssnar.
Och då tackar vi så mycket för idag.
Nu avslutar vi.
Ja, det var jätteroligt det här. Får vi se var jag bor nästa
man
måste, vecka.
Man har faktiskt rätt att lägga sin kärleksfullhet vad man vill.
Faktiskt. Han förtjänar det. Lilla hunden. Han ska ha det. Han ska leva som en prins.
Tack snälla ännu en gång för att du kom hit och ville vara del av det här.
Ja, stort tack. Och tack också alla lyssnare. Det är så roligt att ni är med oss.
Varje vecka. Tjoho, nästa fredag igen då.
Ja, då kör vi.
Det gör vi.
Ja. Hej.
Hej då.